Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Mörkret ligger som ett tungt lock över den lilla staden och luften verkar bli kallare för varje dag som kommer. Den mörka hösthimlen går knappt att skilja från Vänerns svarta vatten nu när solen har gått ner. Och där nere vid vattenbrynet ligger det stora pappersbruket som aldrig stänger. På en lugn gata kantad av villor och höga träd går en familj med raska steg. Mannen och sonen är propert klädda i välstrukna skjortor under vinterjackorna. Frun och döttrarna är fina nytvättade klänningar som sticker fram mellan jackslutet och stövlarna. Deras knän är röda från den kalla luften.
Grums i mitten på 80-talet är som en stor fisbubbla. Det enda man ser är pappersbruket. Vi bor på Övre Villagatan. Det låter mycket mer fancy än vad det egentligen är. Precis ovanför Domus bor vi. Och jag är 3,5 år när vi flyttar till Grums. Jag är född som nummer 6 i en barnaskara på 9 barn till 2 troende föräldrar.
De rundar slutet på Villagatan och går de sista metrarna fram till biblioteket. Det lyser från den öppna dörren. Inifrån byggnaden hörs människor hälsa på varandra, hänga av sig rockar och jackor och ställa i ordning stolar. Det är bra uppslutning ikväll. Det är det ju alltid. Nästan alla 100 medlemmarna är här i god tid innan klockan 7.
I Grums bor det 2000 invånare och ungefär 100 stycken jordbasvittnen. Men jag känner ingen när vi flyttar till Grums. Jag har aldrig då träffat någon som inte är ett jordbasvittne. Och jag är lite rädd för att flytta. Vet inte riktigt vilka som bor på våran gata. Och det jobbigaste med att bo i Grums är att vi inte har en egen riketssal. Vi har inte Guds hus i Grums. Så vi måste hyra en lokal i biblioteket. Biblioteket ligger 300 meter från vårt hus. 3 gånger i veckan går vi dit. Eftermiddagen. Mellan 7 och 9. Och det är jobbigt att vara vaken. Man måste vara vaken på mötena. Om man inte är vaken, då kommer det få konsekvenser.
De där konsekvenserna, de återkommer vi till. Som ni hör är Jenny och hennes familj troende Jehovas vittnen. Och församlingen i Grums, längs med Vänerns norra strand, den har sådär 100 medlemmar nu på mitten av 80-talet, när Jenny alltså är knappt 4 år gammal. Men församlingen måste alltså hyra in sig på biblioteket för sina möten. Och Jenny, hon är inte helt nöjd med att församlingen behöver trängas här i kommunens lokaler.
Men jag älskar att gå till mötena. Framförallt älskar jag att gå förbi alla våra grannar på Övre Villagatan. Jag är stolt över att vara ett Jehovas vittne, för jag vet att jag är utvald. Jag är Guds utvalda person. Och jag skäms lite över mina syskon som går bredvid mig. För de är inte rätt. De är inte rätt sorts virke för att föra fram det rätta budskapet. Men det är okej. För jag vet att jag kommer rädda dem ändå. Jag kommer få dem att bli godkända till paradiset.
Det här är ett obekvämt program. Det berör jobbiga, mörka ämnen som våld i hemmet, våldtäkt och sexuella övergrepp på barn. I en rörelse som är väldigt viktig för tusentals människor. De flesta medlemmarna ser aldrig skymten av det vi kommer prata om. För dem är det en varm och viktig gemenskap. En väg till Guds paradis. Men för de andra, som drabbas av det värsta tänkbara, finns det inget sätt att bli trodd och ingen chans till hjälp. Vi kommer följa Jenny Kyttim och hennes resa tillbaka när hon gör det mest förbjudna. Hon granskar, undersöker och ifrågasätter en värld som inte tillåter kritik. Under den varma ytan möter hon en kall verklighet. Ett parallellt samhälle där förövare skyddas, offer tystas och man ser alla världens regeringar som en svuren fiende. Du lyssnar på Sektens mörka hemlighet. Ett program i tre delar om den mörka sidan av Jehovas vittnen. Jag heter Karl Häger och det här är del 1. Lådan. Man kan nog säga att paradiset börjar in i det där biblioteket i Grums. I alla fall är det här som Jenny och hennes syskon och alla andra barn i församlingen får lära sig om paradiset. Och vad man måste göra för att ha en chans att komma dit. Och hur underbart allting kommer vara när de väl är där. Här har ni en kort beskrivning från Jehovas vittnens egen hemsida om hur Guds rike kan se ut.
När Jesus var här på jorden visade han genom sina underverk vad Guds rike kommer att göra. När Jesus stillade en storm visade han att han som kung kan behärska naturkrafterna och lösa alla miljöproblem. Och genom att mirakulöst ge tusentals mat visade han att Guds rike kommer att utrota all svält i världen.
Ingen svält och inga klimatproblem alltså. Det låter ju bra. Den här videon, den finns såklart inte när Jenny och hennes familj sitter där inne i biblioteket i Grums. Men det är samma budskap de får lära sig. Och rätt snabbt så ser man hur det där härliga, lovande budskapet också har en annan sida. Som i den här andra filmen, när en liten grabb som heter Kevin kommer hem från skolan med en leksak. Den föreställer en magisk trollkarl som heter Sparlock. Kevins mamma sätter honom ner vid köksbordet när hon får se leksaken och ställer några välvalda frågor. Även det här klippet kommer från Jehovas vittnens egen hemsida.
Är Sparlock magisk?
Mm.
Kevin, vem gillar magi? Jehova eller Satan?
Satan.
Precis. Magi är fel. Därför hatar Jehova det. Vill du verkligen ha såna leksaker som Jehova hatar? Minns du vad vi läste om på familjekvällen? Vilka är det här?
Adam och Eva.
Precis. Lydde de Jehova?
Nej, de var olydiga mot Jehova och han blev jätteledsen.
Och tänk om du är olydig mot Jehova och leker med sånt han inte tycker om. Tror du att Jehova blir glad? Eller ledsen?
Ja, ni fattar nog. Man ska helt enkelt inte göra någonting som kan göra Jehova ledsen. Och det får man lära sig i väldigt tidig ålder. Och kanske är det någon liknande läxa som Jenny och hennes syskon ska lära sig i biblioteket den här kvällen.
Det är tisdag kväll, klockan är strax för 7 i biblioteket i Grums och den första psalmen börjar spelas.
Det här är Jenny Kyttim. Hon är journalist, författare och grävchef på SVT. Hon har skrivit boken Sanningsbärarna som det här programmet bygger på.
Alla kan sjunga med. jag vet att jag sjunger ganska fult, så jag sjunger lågt. Min syster bredvid, hon sjunger bra, så hon får sjunga högt. Efter salmen så kommer vi be till Gud Jehova och välsigna den här stunden framför oss, så att vi ska komma ihåg allt som vi får lära oss idag.
Redan här som litet barn så är Jenny ett övertygat vittne. Och när hon är 6 år gammal, lite mer än 2 år efter flytten till Grums, då händer någonting väldigt stort i hennes liv.
Jag är 6 år gammal när jag får äran att bli förkunnare. Det betyder att jag minst ska försöka gå i tjänsten och knacka på hemma hos människor och predika, sprida vårt budskap. Minst varje dag egentligen. Jag hinner inte varje dag, jag får inte varje dag för mina föräldrar. Men varje helg så går jag minst 8 timmar om dagen och predikar. Och jag går till olika distrikt. Framförallt så går jag alltid tillbaka till dem som har visat någon form av intresse för det jag har att säga. Och ju mer man predikar, ju mer man förkunnar, desto viktigare kärleksbetydelse, förklaring till Gud blir det. Så jag går ungefär 30-60 timmar i månaden när jag är liten.
Och här är det nog bra om vi tar ett litet kliv tillbaka och lär oss mer om vad det egentligen är som Jenny pratar med folk om när hon går runt där som 6-åring alla de där långa timmarna på helgerna och knackar dörr. Vad det är för tro som hon är med och förkunnar. Och den historien börjar för mer än 100 år sedan på andra sidan Atlanten. På slutet av 1800-talet längs med USAs östkust så dyker det upp en mängd med nya kristna kyrkor och utbrita grupper. Och flera av de här riktar in sig på ett väldigt dystert ämne. När jorden ska gå under. Man predikar att slutet är nära nu och det gäller att rätta sig efter den sanna läran nu, direkt, innan det är för sent. Annars har man ingen chans att komma till himlen när allting väl tar slut. Och det är precis så här Jehovas vittnen först kommer till världen, som en utbrytargrupp från baptistkyrkan som varnar för jordens undergång.
Grundaren Charles Taze Russell var en av många tänkare på 1800-talet. Men han var väldigt oerhört karismatisk person som hade en fingerkänsla för hur man skulle sprida ut sitt budskap. Så att han omförvandlade sin förmögenhet som egentligen kom ifrån klädindustrin till att starta 2 stycken publishing house. Det är det Jehovas vittnen är mest kända för. Vakna och vakttornet. Och de här spred hans egna tolkningar av Bibeln.
Charles Russell gör alltså sina egna analyser och tolkningar av Bibeln. Han tycker att alla andra innan honom har gjort fel och sprider nu sin rätta lära i tidningarna Vakna och Vakttornet. Många av er känner säkert igen de namnen. Tidningarna finns kvar än idag och säljs av vittnen över hela världen. Och redan under grundaren Charles Russells livstid blir de här tidningarna väldigt framgångsrika. Hans lära sprids och flera anhängare går med i den nystartade rörelsen. Från startpunkten utanför Pittsburgh, mitt i USAs industriella hjärta, tar sig den här nya läran vidare ut över hela det stora landet, till åkermarken i Mellanvästern, ända bort till Stilla havets kust. Och det är till stor del genom tidningarna som budskapet sprids. Men den här snabba tillväxten är inte bara bra för honom. För den innebär också att Russell hamnar lite grann under press.
På grund av att de var så framgångsrika så fick han också många följare. Men till sist så var han ju då tvungen att förutspå när jorden faktiskt skulle gå under, utan själva grundtesen i Jehovas vittnens lära. Och då satte han ett datum, 1914.
Ja, om man är ledaren för en växande domedagssekt, då kan man ju helt klart välja sämre år för världens undergång än 1914. När första världskriget bryter ut och hela den gamla världsordningen ser ut att falla, då är det en stor fjäder i hatten för Jehovas vittnen. De verkar ju faktiskt vara på rätt väg. Och när amerikanska och europeiska soldater delar skyttegravar med varandra, då sprids det här budskapet även på vår sida av Atlanten. Och nu kommer vi måla med ganska breda penseldrag här, men Det är egentligen när den andra ledaren kommer på plats som Jehovas vittnen börjar ta den form som rörelsen på många sätt har än idag.
Men den andra ledaren utav Jehovas vittnen är kanske den viktigaste ledaren. Hans namn är Joseph Rutherford. Och han var en ganska misslyckad advokat, så här stenograf på domarämbetet i USA på tidigt 20-tal. Men han fick tillgång till den här rörelsen som vid den tiden hade växt sig stark, kanske 55 000 följare. Så utsåg han sig själv till domare. Han njöt av att ha den här makten.
Det är sällan bra att ha en ledare som ger sig själv allt för mycket makt. Och det blir tydligt när även Rutherford känner sig tvungen att sätta ett datum för jordens undergång. Han kommer fram till att år 1925, det är det som gäller. Men när 1925 kommer och går utan någon undergång, utan några förödande krig eller några hemska farsoter, då ser det inte bra ut för den här nya ledaren.
Men han repade inte sig lika bra som den första Charles Taze Russell gjorde. Så efter 1925 så förvandlades Jehovas vittnen från en ganska liksom fredlig rörelse fullt av tänkare där kvinnor hade en ganska stor frihet till att bli en väldigt sluten rörelse. Han klarade inte av att bli hånad. Så att han satte ett förbud för att man fick kritisera de lärorna som han skrev ner som sanningen. Och med det så förändrades också hela Jehovas vittnesrörelse. Det blev också väldigt strikta levnadsvillkor. Man fick inte ta vaccin. Man fick inte fira födelsedagar, högtider, jul eller påsk. Man skulle särskilja sig från andra.
Inga anhängare får påpeka fel inom ledningen, ifrågasätta det man lär sig eller föreslå någon typ av förbättring. Om man gör det så kan det snabbt leda till uteslutning. Och så funkar det än idag i rörelsen. Och som ni hör Jenny berätta så är det nu, under Rutherfords ledning, som många av de regler vi utomstående känner igen också kommer på plats. Man ska leva sitt liv enligt gamla testamentets läror. Och under Rutherfords ledning så kommer kvinnors roll i rörelsen bli väldigt begränsad. Och den utvecklingen fortsätter ju längre tiden går.
Och ju mer man växte, desto mer skruvade man på reglerna. Och till sist så hade kvinnor inga rättigheter alls. De fick inte bära byxor. De fick inte tala på mötena. Utan de skulle bara vara lyssnande, inkännande personer som skulle stödja mannen. Och så har det varit sedan dess. Vi kvinnor är männens revben. Vi skapade som ett komplement till mannen för att hjälpa honom och för att behaga honom och för att lyda honom. Och vi finns här för att föda barn.
En sak som är väldigt viktig att ha i bakhuvudet redan nu i början, det är hur stängd den här rörelsen är. För oss som inte är medlemmar så kan det vara väldigt svårt att få kontakt med ett Jehovas vittne. Och det är inte någon slump att det är så, utan en struktur som rörelsen har byggt upp medvetet under många år. Det kan ju till exempel låta oskyldigt att man inte firar födelsedagar eller högtider. Men det är också ett ganska bra fönster för oss utomstående, vi världsliga människor, för att fatta hur den här stängda strukturen funkar. För den har sin grund i att Jehovas vittnen, de tycker inte riktigt att de tillhör vårt samhälle. Man litar inte på en sekulär stat. Eller ens på en kristen stat för den delen. För det måste vara rätt sorts kristendom. Deras kristendom. Därför lär man sina medlemmar att inte ha med världsliga att göra. Utom när det är absolut nödvändigt.
Och eftersom vi är Jesus sanna lärjungar, vi är de som har tolkat Bibeln rätt, så blir vi också hånade, förföljda, spottade på. Och vi ska ha den rollen. För vi är Jesus lärjungar. Och det spelar ingen roll ifall det var så att vi blev spottade på när vi sa att Jesus faktiskt spikades upp på en påle. Inget kors. som några andra falska religioner har försökt skriva om Jesus berättelse till. I skolan så blir vi alltid utskrattade för att vi inte firar våra födelsedagar. Vi får inte heller göra påskkycklingarna eller vara med och rita av asagudarna. Vi tar liksom inte del av samhällets kommersiella högtider. Vi firar inte jul. Mina föräldrar röstar inte. Vi tar inte del av de samhälleliga demokratiska reglerna. Varför ska vi göra det? Vi är Guds folk och vi tror på att Gud egentligen ska bestämma över vårt samhälle.
Det blir en vi mot dem mentalitet av det här, där Jehovas vittnen står på ena sidan och det världsliga samhället, som kallas Caesars system, står på andra. Och Jenny och de andra barnen i rörelsen, de lär sig att vara väldigt försiktiga med världsliga människor.
Innan jag pratade med en världslig person första gången så trodde jag att det inte går att prata med en världslig person. Jag vet inte om de kommer prata som vi pratar. Jag är rädd för att prata med världsliga människor innan det första mötet med dem. För det får jag lära mig i rikets sal. Varje vecka i den teokratiska skolan så får jag se olika scenarium på scenen där man liksom ska brottas med hur mötet är med de världsliga människorna. Kanske inte så hur farliga de är, men i alla fall hur olika de är oss.
Resultatet av allt det här, eller ett av alla resultat, det är att folk som växer upp i rörelsen får lära sig att tro på, lita på och att älska rörelsen mer än någonting annat. Faktiskt till och med mer än sin egen familj.
Vår otroligt svår insikt att förstå. Min mamma skulle aldrig hålla med mig om den här beskrivningen. Framförallt när min lilla syster föds och kom hem från BB. Och jag säger till henne, jag älskar dig mest av allt i hela världen. Så där som man gör. Och pussar henne på pannan. Och min mamma direkt, så där, du vet som man gör till en hund. Hyschar mig och säger, så där gör vi inte här. Vi älskar inte våra syskon mest. Vi älskar Gud Jehova. Sen kan vi älska våra syskon.
Familjen är liksom en förlängning av församlingen. Och i församlingen, där är det äldstebröderna som bestämmer. Motsvarigheten i familjen, det är pappan. På många sätt är resten av familjens hela syfte att hedra pappan. Och som barn så gör man det enklast genom att helt enkelt bara lyda hela tiden. Så här pedagogiskt beskriver Jehovas vittnen saken själva i en utbildningsfilm riktad till barn på deras hemsida. Återigen så är det den lille Kevin som får en läxa av sina föräldrar, den här gången pappan.
Kevin, när vi säger till dig att du ska göra något så är det för att vi älskar dig. Vi vill bara ditt bästa. Kommer du ihåg vad vi lärde oss på familjekvällen? Det står här i Efesierna. Minns du vilket kapitel?
6.
Precis. Jättebra. Kolla här vad Jehova vill att du ska göra. Barn, det är du, Kevin. Och det står, var lydiga mot era föräldrar så att det går dig väl. Därför ska du alltid lyssna på mamma och pappa.
Lite senare i filmen så säger Kevins mamma stolt till honom hur glad hon är att han är ett lydigt barn. Och redan här så ringer det ju lite varningsklockor. Poängen med den här lydnaden, det är dels att hedra sina föräldrar på gammaltestamentiskt vis, men det är också att lära barnen att inte säga emot. Det pappan säger, det gäller.
Vi levde i våran familj precis så som man lever i församlingen. Män bestämmer. Kvinnor är där för att göra livet enklare. Det betyder att kvinnor städar och lagar mat. Och ser till så att mannen klarar av sin viktigaste uppgift. Och det är att uppfostra sin familj, inklusive sin fru.
I ett jämställt, demokratiskt samhälle så går ju det här rakt emot den utveckling vi vill se. Men som vi vet sedan tidigare så anser ju inte Jehovas vittnen att de riktigt hör till vårt samhälle. Och den här strukturen att aldrig kritisera och att alltid lyda, den leder i bästa fall till en omodern familjedynamik. Men i vissa fall så kan den leda till något mycket, mycket värre.
Vet inte när jag för första gången inser att mitt liv inte är som andra människors liv. Jag trodde att alla pappor slog sina barn. Och framförallt att alla pappor slog flickor lite mer. För det var så som vi var uppfostrade hemma. Och om man inte beter sig, då blir man tillrättavisad på olika sätt och vis. Och man blir slagen.
Jennys pappa slår alla i familjen. Sin fru och sina barn. Inte ens de allra yngsta av Jennys 8 syskon är fredade från misshandeln. En av Jennys systrar slår pappan så hårt över ansiktet att hon ramlar ner för trappan. Då är hon bara 3 år gammal. Våldet pågår i flera år. Minsta överträdelse, inbillad eller verklig, straffar pappan med slag, förnedring och läxor ur Bibeln. Inte sällan i samma andetag. Men varken Jenny, hennes mamma eller något av de andra 8 syskonen anmäler pappan till polisen eller till socialtjänsten. För man litar ju inte på Caesars system. Och att gå emot pappan, det vore ju lika illa som att gå emot församlingen. Det har de alla lärt sig på mötena i biblioteket.
Det betydde också att jag skvallrade på min storebror när han svor i skolan. Och det kan ju barn göra. Det gör mina barn hela tiden. När jag skvallrar på att min storebror svär i skolan, då får han sova i jordkällaren. Naken. Det spelar ingen roll hur mycket han gråter. Och det spelar inte heller någon roll hur mycket jag ber om förlåtelse och säger att jag hittade på alltihopa. Utan själva systemet går ut på att man aldrig ska göra om saker och ting igen. Så därför blir man rejält slagen i våran familj.
Istället blir barnen som spioner på varandra. Om man till exempel ser någon av syskonen röka, hör någon svära eller kommer på någon med att inte studera relevanta bibeltexter inför nästa möte, då rapporterar man det direkt till pappa. Så att han kan tukta den skyldige tills alla lär sig göra rätt.
Första gången som jag hör pappa svångra med taket så är jag 6 år. Och svångrämmen träffar min stora systers rumpa på andra sidan golvet. Jag lyssnar från övervåningen ner. Och min pappa slår min syster 1 gång, 2 gånger, 3, 4. Ända tills hon erkänner vad hon har gjort. Själva bestraffningssystemet går ut på att erkänna sina synder. Och först då kan man bli förlåten. Jag hade ingen aning om vad mina systrar hade gjort. Långt senare i livet fick jag reda på att de hade tjuvrökt. Och det är det som blir så otroligt svårt att vara ett barn i en miljö där alla synder är lika mycket värda. Det spelar ingen roll vad man gör, man blir ändå slagen.
Och det hände mer än en gång att någon i familjen kommer på församlingsmöte med rejäla blåmärken. Det händer till och med att barnen blir slagna inne på toaletten i rikets sal. Men ingen av de andra medlemmarna verkar reagera. För man ska ju inte kritisera eller lägga sig i hur en annan familj styrs. Så länge äldstebröderna inte kritiserar Jennys pappa har ingen annan medlem något skäl att oroa sig. Men till slut samlar Jennys äldre systrar mod till sig. En dag 1989, när Jenny är 7 år gammal, kommer ett par äldstebröder från församlingen i Karlstad hem till familjen. Det är systrarna som har berättat för de äldste att deras pappa slår dem. Och nu har rörelsen skickat hit 2 respekterade bröder för att ta reda på hur det egentligen ligger till. Medan pappan sätter sig i vardagsrummet med äldstebröderna ligger flera av barnen på övervåningen med öronen tryckta mot golvet, för att höra vad som sägs.
Jag ligger på övervåningen och hör hur äldstebröderna kommer hem till pappa för att tillrättavisa honom. Hur de gör som de alltid gör. Slår upp Bibeln och läser ett bibelställe om hur Gud nu ska centrera sin andekraft över det här rummet för att sanningen på riktigt ska komma fram. Och det är nog första gången som jag får höra talas om vittnen och att vittnen behövs. De undrar ifall det är någon som vet vad som har hänt. Och mamma räknas ju inte. Hon tillhör liksom min pappa. Så pappa ljuger då för dem och säger att det fanns inget val, han var tvungen att göra det här. För annars så skulle deras horerier på stan, som i praktiken var att de umgicks med två stycken pojkar som hade blivit uteslutna ifrån församlingen, dra skam över hela församlingen. Och pappa viktar sig då. Men han erkänner inte egentligen att vad han har gjort. Det är mer än liksom, hans bästa argument för varför det kunde hända. Det är inte syndernas förlåtelse. Men han blir ändå förlåten. Eller accepterad.
Så Jennys pappa klarar sig. Äldstebröderna godkänner hans berättelse och sen kan livet fortsätta som vanligt. Och våldet kan fortsätta. Men det stannar inte vid våld mot barn. För det sker något annat där, i huset, på Övre Villagatan i Grums. Och det börjar runt tiden när Jenny är 8 år gammal.
Jag minns inte hur gammal jag var första gången som min pappa sa att han älskade mig. Men jag minns att det var första gången han sa det. Och min pappa hatade kvinnor överlag. Han hatade alltid mamma liksom, i alla lägen. Så att jag var... Han älskade väldigt mycket min lilla syster alltid. Men han hade aldrig sagt det till mig innan. Så jag förstod aldrig då riktigt vad det var han gjorde mot mig. Jag var kanske 8-9 år första gången han sexuellt utnyttjade mig. Men jag skulle aldrig förstå riktigt att det var det han gjorde förrän jag var 12 år. Och det var inte liksom alltid, och det var liksom absolut inte framför några människor. Men han sa att han skulle lära mig att bli kvinna.
De sexuella övergreppen fortsätter i nästan 2 år. Och under de här åren är det samma sak som med våldet. Jenny berättar inte för någon. Som hon säger själv, kanske det till viss del beror på att hon först inte helt förstår vad det är hennes pappa gör mot henne. Men till stor del handlar det, precis som våldet, om att man helt enkelt inte går emot sin pappa.
Och sen så fick jag min mens väldigt tidigt. Jag var bara 10 år. Och då slutade han. Och han blev väldigt avskräckt, tror jag, då. Men det fortsatte väl vid några tillfällen efter det också.
När Jenny är 11 hamnar hon på sjukhus. Hon är där i flera omgångar. Ofta ett par veckor åt gången. Hon kissar på sig ofta och har återkommande blåskatarrer. Läkarna hittar inget fysiskt fel på henne, men undersöker henne bland annat för njursten och gallsten. Under tiden hon ligger inne träffar hon sin första riktiga vän, förutom Jehova såklart. Och det är en flicka som heter Emmy.
Och Emmy lär mig att känna saker. Emmy bodde på sjukhuset och var en av alla flickor som skar sig och rev av sig sitt hår. Emmy har så lätt för att visa att hon mår dåligt. Och jag har aldrig någonsin sagt hur jag mår till någon.
Med Emmys hjälp kanske Jenny lär sig förstå bättre hur hon själv känner. Att vara lite mer öppen, åtminstone mot sig själv. Jenny berättar fortfarande inte för någon, inte Emmy och inte läkarna, om våldet eller övergreppen hemma. Men en dag när hon kommer hem från sjukhuset, bara 11 år gammal, då vet hon vad hon måste göra.
Men när jag kommer hem från sjukhuset så säger jag till min mamma att vi måste lämna. Och det är inte så att jag berättar om några sexuella övergrepp. Alltså jag fattar fortfarande knappt vad som är skillnaden, om man ska säga så. Jag har ju alltid blivit slagen hela mitt liv. Och på något sätt och vis så Det är exakt samma maktutövande som de sexuella övergreppen. Jag trodde att alla mina syskon var utsatta för sexuella övergrepp. Men det var bara jag som blev utsatt. Men jag är livrädd för vad som ska hända min yngre syster. För hon på riktigt älskar min pappa. Men jag var rädd för att hon skulle bli äldre. Så jag drar då med mina småsyskon hemifrån. Och frågar mamma om hon vill följa med oss. Och av någon anledning så gör min mamma det. Men hon slutar inte vara ett Jehovas vittne.
Familjen lämnar alltså pappan. Men varken mamman eller Jenny själv slutar vara Jehovas vittnen. Och det är ju inte bra inom rörelsen att gå emot pappan. Han är ju familjens överhuvud. Så det är inte så att Jenny och hennes familj står högt i aktning efter det här. Nu måste de sitta längre bak i raderna på församlingens möten. Och inte där framme, närmast predikanten. Men Jenny ser inte det här som ett problem i det långa loppet. Istället ser hon det som att ett stort hinder har försvunnit ur hennes väg. Nu kan hon äntligen leva upp till det hon alltid vetat att hon är ämnad för.
Du lyssnar på en nådjodokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Ja.
Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Att bli Jehovas allra bästa vittne. Vanligtvis hade det varit ett problem för Jenny, mamman och syskonen att de har lämnat pappan. Men i samma veva som familjen flyttar ifrån honom tappar han mycket av sin ställning i församlingen. Men i det nya hemmet finns samma mekanismer kvar som har styrt livet hemma hos pappan. Enda skillnaden är att nu är det inte han som utövar dem. Och att det inte är någon som förgriper sig på Jenny längre. Men annars är det kusligt likt hur livet sett ut förut.
Allt det som jag har lämnat som var fel, som egentligen bara borde varit tillskriven min pappa, återupprepas i vårt nya hem. Min storebror slår mig fortfarande. Mamma bestämmer inte saker, men äldstebröderna bestämmer saker.
Så här fortsätter det i ett par år. Familjen lever under äldstebrödernas inflytande. Storebror är våldsam och Jenny försöker leva upp till sin potential att förtjäna en plats vid Jesus sida, att få leva för evigt i paradiset efter Armageddon. Men till slut så går det inte att hålla liv i fasaden längre. Och egentligen kanske tvivlen har legat och grott i bakhuvudet på Jenny i flera år. För redan hon är 9 år gammal sätts hon i ett förhör. En av hennes närmaste vänner inom rörelsen tvingar henne att erkänna en synd. Någon har anklagat Jenny för att svära, men det har inte hon gjort. Men förhöret fortsätter och fortsätter, tills Jenny slutligen erkänner synden. Bara för att straffet, att folk tror att hon både svär och ljuger om det, det vore för illa. Och för att det här förhöret bara ska ta slut. Efter det här börjar Jenny tänka att sanningen är inte lika viktig i rörelsen som att bara göra som man blir tillsagt. Och nu Efter flytten bort från pappan, när Jenny sakta men säkert blir mer självständig i sitt liv utanför rörelsen, så ökar pressen. Bland annat anklagar man henne för att mobba andra Jehovas vittnenbarn i skolan. Och att hon måste skärpa sig nu och bättra på sitt beteende. Men egentligen handlar det, precis som det där förhöret, om att man bara vill att hon ska göra som rörelsen säger. Så när Jenny är 13 år gammal gör hon någonting som krossar alla hennes drömmar. Ger slut på det enda liv hon någonsin känt till och kastar henne ut i det okända. Hon begär utträde från Jehovas vittnen.
Då får jag en insikt att jag måste ifrån religionen liksom. Och det har ju varit den enda tryggheten jag har haft i hela mitt liv. Det var min enda trygga punkt. Min riktiga kompis Joa. Så när jag är 13 år så börjar jag springa. Och sen har jag fortsatt springa hela mitt liv.
Här, när hon är 13 år gammal, är Jenny tvungen att lära sig allt det som de flesta av oss lär oss redan från barnsben. Hur samhället funkar, vad man får eller inte får göra och hur stor roll kyrkan får ha, till exempel i skolan eller i staten. Och hon lär sig att det är helt okej att kritisera folk i maktpositioner och ifrågasätta det man inte håller med om eller inte förstår. Allt det här kanske låter självklart om man ser det för sig själv. Men Jenny har ju levt hela sitt liv i en värld där inget av det här är tillåtet. Och nu tar hon alltså igen det hon har missat. Det är under de här åren efter utträdet som Jenny börjar plugga journalistik på gymnasiet. Och här kommer vi ta ett rätt så rejält kliv fram i tiden för att det här ska gå ihop. Och då landar vi i Stockholm i juni 2017. Under åren som har gått så har Jenny hunnit bli en etablerad och respekterad journalist. Bland annat så har hon jobbat på SVT tillsammans med Hannes Råstam och avslöjat alla falska erkännanden som domarna mot Thomas Quick bygger på. Och nu, på sommaren 2017, sitter hon en dag hemma och jobbar på ett projekt i TV4 om Palmemordet. Hon är helt ingrottad i Sydafrikaspåret, alltså en av alla teorier som omger mordet. När hon plötsligt får en väldigt märklig låda i posten.
Brevbäraren hade försökt trycka ner den i brevlådan, men gick inte in för att den var för tjock. En sån här arkivlåda. Den var väldigt mosad. Och jag tänkte, shit, nu är det någon av alla aktivisterna i Sydafrika via något ombud som har skickat mig igen tons utav papper. Så att jag väntade ganska länge med att öppna den där lådan. Länge, det kanske är veckor vi pratar om.
Under de här veckorna som går sitter Jenny och gräver ner sig i Sydafrikaspåret. Och det är inte helt ovanligt att journalister får lådor skickade till sig. Så hon tänker kanske inte lika mycket på den som många av oss andra nog hade gjort. Men sen, en dag, fastnar ögonen på den där bruna lådan med nedtryckta kanter. Och när hon väl öppnar den inser hon snabbt att det här, det är inte någon privat Palmespanare som har skickat sina gamla spår.
Så ligger det där i en bunt med brev. Utskrivna brev utan tömvick, maskinskrivna brev. Ett hundratal med olika ämnen. Utskrivna av avdelningskontoret, alltså det svenska högkvarteret inom Jehovas vittnen. Och de är på svenska och de är daterade. Och de handlar om hur man ska fostra församlingsmedlemmar. Det är liksom olika lagbrev. Som jag kanske någon gång hade tänkt fanns, såklart. Men aldrig någonsin fattat omfattningen utav.
Under de 25 år som har gått sedan Jenny lämnade rörelsen så har hon aldrig undersökt den. Tvärtom har hon lovat sig själv att aldrig göra det. För hon har alltid varit säker på att det som hände henne och hennes familj var inte rörelsens fel. Det var hennes pappas fel. Och självklart är det han som bär ansvaret. Men det som Jenny nu läser visar att det inte är helt svartvitt. Det är inte bara den ena som bär skuld och andra som är oskyldiga. För vissa av de här breven i lådan handlar om något som avslöjar en väldigt kuslig gråzon.
Enligt de här breven som kommer till mig är otroligt fokuserade just på en sak. Och det är hur man ska utreda och fastställa sexuella övergrepp på barn inom församlingen. Och hur det sen då ska arkiveras i blå kuvert. Och de här kuverten ska sparas i all evighet i församlingarnas olika arkiv. Och de ska vara inlåsta och de ska vara signerade utav tre äldstebröder som har gjort utredningen. Och de ska framförallt skickas i en kopia till högkvarteret. Först till avdelningskontoret och sen till högkvarteret i New York.
Om det som står i breven stämmer så har Jehovas vittnen kunskap om sexuella övergrepp i rörelsen. Och de har ett arkiv. Och det här leder ju till ett par väldigt obehagliga frågor. Om man har ett system på plats för att undersöka sexuella övergrepp på barn, hur utbrett är då problemet? Och hur många barn har egentligen råkat ut för exakt samma typ av övergrepp som Jenny själv?
Så då bestämmer jag mig för att gå tillbaka och granska omfattningen. Alltså försöka ta reda på hur stort problem sexuella övergrepp är inom Jehovas.
I nästa avsnitt av Sektens mörka hemlighet. Medan Jenny börjar gräva gör en annan undersökning löpsedlar på andra sidan jorden.
I'm here to announce that I will be recommending to the Governor General that a royal commission be appointed to inquire into institutional responses to instances of and allegations of child abuse in Australia.
Avhopparen Minna berättar om sin resa in och ut ur rörelsen.
Hon blir medlem före sin man. Det triggar honom, han slår henne lite mer. Hon lär sig språket före honom. Det triggar honom, han slår henne lite mer. När hennes man slår henne så ringer hon äldstebröderna och berättar exakt vad som har hänt. Det enda de gör är att de uppmanar henne att på gång förlåta sin man.
Och hur våldet bara var en försmak av något ännu värre.
Ja, för det första så är detta ett våldtäkt, sexuellt övervåld mot barn. Det är någonting som faller under allmänt åtal. Det är överhuvudtaget helt befängt att några äldstebröder ska springa och leka brottsutredare.
Du har lyssnat på Sektens mörka hemlighet. Manus och produktion av mig, Carl Häger. Ljudmix av Kristoffer Kronander. Exekutivproducent är Tove Friman Leffler. Programmet produceras av Podlit, exklusivt för Nodio. Tack för att du har lyssnat.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nodio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Nodio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.